Politiken i TV4, den ska agera opolitiskt, men ändå är striden het om talmansposten. Är oron att klubban ska bytas mot ett järnrör? Har omvärldens syn på Sverige förändrats i och med valresultatet? Kraftfulla ord i den internationella medierapporteringen. Och i skuggan av regeringsbildningen är NATO-processen framåt nu en enkel räkmacka. Inte bara käbbel.
Du ska veta ut när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är
jag
brun?
Med högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Det är bara
käppel. Det är bara käppel.
Kan du...
Det är bara käppel.
Ja, hej allå, en ny podd där vi idag finns på lite olika ställen. I studion i Stockholm, våra politikkommentatorer Jens B. Nordström, Per Herman Rud. Jag heter Johan Macéus och finns just idag med från Spanien. Och jag tänkte därför att vi skulle börja prata om hur det svenska valresultatet och förhandlingarna nu mot en ny regering, hur det skildras i omvärlden, Per.
Ja, naturligtvis en stor nyhet, inte bara att det blir så ut att bli maktskift att Andersson nu har avgått, utan det är naturligtvis en jättenyhet att ett parti med rötter i nazismen nu har blivit andra största parti i Sverige och att de kommer att få inflytande över regeringspolitiken som det ser ut. Om det har rapporterats om det i stora delar av världen, men framförallt i Europa. Italien, Tyskland, Frankrike, våra skandinaviska grannländer, det är ju en... där många länder också har liknande partier som haft rönt stora framgångar. Det har varit en jättenyhet, skulle jag säga.
Men jag skulle säga att det är en skillnad också genom att många av de här missnöjespartierna som har gått framåt i andra europeiska länder har ju inte det här ideologiska bagaget som Sverigedemokraterna har. Den här rötterna i nynazismen är ändå någonting som jag tror många europeiska länder studsar lite grann på. Och det har väl också lite grann att göra med att de har ingen kontinuerlig Sverigebevakning, får vi väl erkänna, och det är inte onaturligt. Och så här är det lite grann när Sverige, när svenska reportrar gör nedslag i andra länder. Vi kommer ju kanske framförallt till Finland och Tyskland och andra länder när det händer någonting där, när det är val. Och då är det lite grann så att så behandlar ju utländsk media oss just nu också. Att det är lite grann, jaha, det var 4 år sedan sist vi var här, vad har hänt sedan dess? Och då blir ju Sverigedemokraterna en större faktor eftersom det är en sån enorm opinionsframgång. Och dels också just den här historiken som kanske inte alla känner till heller.
Många fokuserar ju på just nazismen, precis som vi gör nu när det håller på att bli, det ska vara val i Italien. Då tittar vi på deras parti, som ett parti där som kan komma och ta makten, som har kopplingar till fascismen. Andra partier runt om i Europa har, som Jens säger, inte den kopplingen, och det är det man fokuserar på naturligtvis. Med färskt minne andra världskriget, nazismen är ju naturligtvis intressant i hela Europa och hela världen.
Men det som jag gillar lite grann, det är ju att då blir ju vi reporter ofta uppringda för att ombedda att vara med och berätta lite grann vad som händer, som att vi ju har lite bättre koll. Och där är det ju skönt att se att även de mer kontroversiella medlemmarna i europeisk media kan få lite kompetent hjälp. Vi ska kolla på Nigel Farage show lite grann.
And Per Hammonrud is a political reporter at TV4. Per, welcome to the program. We have been completely looking and talking about the death of Her Majesty the Queen, King Charles coming into place. We haven't even looked or talked about Sweden, but it does seem to be a seismic political shift. Would that be accurate?
Well, it's kind of a political earthquake here in Sweden. It's what has happened.
Man kan ju konstatera att han inleder med att säga att vi är inte så intresserade egentligen.
Nej, det var ju...
Men hur gick det här? Hur hamnade oss Nigel Farage?
Det är intressant. Jag har varit med där någon gång tidigare och blev uppringd ibland av brittisk radio framförallt. Jag trodde också då att jag skulle vara med i brittisk radio, så jag satt ju hemma med liksom en fleecetröja och hade det mysigt framför tvn och skulle vara med i radio. Man behöver inte vara uppklädd när man är med i radio. Jag skulle vara med 8:28 på kvällen och då via telefon liksom. Och så ska jag klippa på en länk och då var det 1-2 minuter kvar och då så jag på telefonen. Det står ju video här, så jag pratade med på det. Sorry, isn't this radio? No, no, it's live TV. You're on in three. Så jag fick liksom av med flisen, upphämta en kavaj, stiga till frissan. Så jag har liksom 1:30 på mig. Sen dessutom förklara det parlamentariska läget på engelska inför live audience. Det var en upplevelse.
Men jag tycker det är ganska bra med tanke på...
Du är snäll, Jens. Tack så mycket för det.
Jag håller med, det ser jättebra. Alltså om man ser här i Spanien till exempel, och det är precis som ni säger, det är fokus på SD. Man pratar om så här, från paria för 20 år sedan, nu står man med en fot in i värmen. Här i Spanien är högerextrema Vox tredje största partiet i senaste valet. Men skulle ni säga, med tanke på de strömningarna som är i Europa, förändrar vårat valresultat i Sverige synen omvärlden, våra grannländers syn på Sverige, eller är det normalitet?
Jag kan börja. Det som är intressant tycker jag är här, för jag var med i, det här var ju Nigel Farage som kan beskrivas som en brittisk Bert Karlsson ungefär, om man ska hårdra det. Men jag var också med i LBC Radio som är mer en kommersiell public service. Där i LBC Radio, där var man väldigt fokuserad på det nynazistiska arvet och hade inte jättekoll på partiet, utan beskrev det som att det var ett nazistiskt parti idag nästan. Det var den bilden de gav. Medan Nigel Farage var ju inte tillnärmelsevis knappt intresserad av det överhuvudtaget. Så att man skildrar Sverigedemokraterna på helt olika sätt, skulle jag säga, bland de här i media utomlands, naturligtvis. Precis som vi inte har järnkoll på alla partier i Italien eller Spanien eller sådär, så har inte de heller koll på alla partier här. Men det är intressant vilken bild man sen sprider vidare om ett parti.
Vad är din uppfattning, Jens?
Nej, men jag håller nog med om att det är väldigt olika vad man väljer att plocka upp för någonting. Och lite grann så här, ingen skugga över dig Per, men, så här, men man märker att ibland så hugger de ju bara den reporter som flyger förbi. Och då kan det ju det också bidra till vilken Sverigebild man får, att vem råkade man få. Jag känner ju igen det här att när man väl har liksom blivit inmutad på ett ämne. Jag har ju försökt värja mig från brittiska propåer att prata brittisk fotboll, som jag inte kan någonting om. Bara av det enkla skälet att jag en gång råkade vara med i ett brittiskt i Sky News och prata om att Daniel Ek ville köpa Arsenal. Och Spotify tyckte jag kunde ganska bra. Men då blev det liksom någon sån här notering på Sky News att Jens B. Nordström, han kan fotboll också. Och så ringde de flera gånger om det här. Så att lite grann så är det så att deras utländsk media gör ju plötsliga nedslag, och då blir det lite grann vad man råkar fånga in också just här och då, lite yrvaket.
Ja, jag tror att bilden av Sverige har mycket varit bilden av ett land i Bullerbyn. Många tror att det är Bullerbyn året runt och alla springer runt i en lycklig rosa värld här. Sen har det ändå rapporterats ganska mycket om skjutningar och problem med kriminalitet och sådär. Så att jag tror att det här, liksom, det är därför det blir extra intressant att Sverige har ett parti, andra största parti som har kopplingar till nazismen, Bullerbyn Sverige. Det är, liksom, det är den bilden så, och det är det som är nyhetsvärdet i det.
Och man märker ju också att det är ju lite intressant när man tittar på den här rapporteringen också, att Nigel Farage är ju glad åt de här sverigedemokratiska framgångarna. Han liksom rapporterar om det positiva i hur de här partierna på högerkanten tar mark överallt i Europa, och han har ju lagt väldigt stor vikt vid liksom varje valframgång som kommer där. Medan andra medier med andra ideologiska utgångspunkter, liksom, där det som vi ser i vår omvärld är den här sammanblandningen av ledarsidan och nyhetsplats. Den sker ju inte bara i Sverige, utan den sker även i andra europeiska medier.
Det här är Politiken i TV4, inte bara käbbel, där vi tänkte lämna omvärldens reaktioner på valresultatet och regeringsbildningen och faktiskt borra ner oss lite i vad som händer politiskt just nu efter att moderatledaren Ulf Kristersson i veckan då fått talmannens uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Just sonderingsuppdrag, det hörde vi ju mycket om för 4 år sedan. Men Jens, talmansposten är en viktig skalp.
Ja, men nu på måndag så måste man vara färdig, för då är det talmansval här i riksdagen. Och där är det ju ganska uppenbart att Sverigedemokraterna har sagt att vi har haft stora framgångar i valet. Ska vi släppa fram Ulf Kristersson till talman eller till statsministerposten och inte ingå i en regering och få några ministerposter själv? Ja, men då måste vi få någonting annat. Och talmansposten är ju prestige. Det är, man diskuterar ibland vilken formell makt det är, men det finns ju dels ett visst mått av formell makt, men en enorm prestige i det. Och där vill ju Sverigedemokraterna slå till nu och försöka trycka igenom en av sina kandidater.
Jag var ju på presskonferensen i måndags när bland annat Jim Åkesson berättade om sin syn på varför han tycker att just talmansposten är viktig att få.
Ja, talmannen har ju en jätteviktig funktion i riksdagsarbetet, naturligtvis. Så att talmansposten är viktig för Sverigedemokraterna, precis som den är för alla partier här. Om du med din fråga undrar om vi ställer krav på talmansposten, så har jag i det här läget inte så mycket att säga om det, annat än att jag konstaterar att det finns lite olika praxis att förhålla sig till.
Mm. Det är ju, man hör ju här att han tycker att det är viktigt med talmansposten, men frågan är, och många spekulerar ju om att Sverigedemokraterna inser att de kommer inte få talmansposten, utan att det är också detta en del i förhandlingarna. Man kommer släppa talmansposten, men då vill man ha betalt i sakpolitik. Jag vet inte om vi ska lyssna på även på Andreas Norlén också, talmannen, hur han själv ser på det hela med att, för många har spekulerat att han skulle då i så fall bli den som tar över efter sig själv helt enkelt. Vi kan lyssna hur han resonerar.
Ja, om någon frågar mig från partiernas sida om jag står till förfogande, så ska jag svara på den frågan då. Det har varit 4 fantastiska år, arbetsamma men också intressanta och stimulerande.
Så du utesluter inte att fortsätta, att erbjuda dig att fortsätta?
Man ska inte utesluta något här i världen, tänker jag, men jag avstår från att ge något närmare besked, utan jag får se om någon frågar mig.
Sa Andreas Norlén då, lite mellan raderna får man väl tolka det som ett ja i alla fall. Men för att förstå då Jimmy Åkesson, varför Sverigedemokraterna vill åt talmansposten, har exempelvis Ulf Kristersson då haft någon nytta av att talmannen varit moderat under de här senaste 4 åren?
Nej, men alltså det är ju en av skäl. Dels är det ju så att grunden så ska ju talmannen vara opolitisk. Men sen så är det ju också just det här att Andreas Norlén är ju ganska väldigt omtyckt, skulle jag säga, på båda sidor skranket. Och det är ju ett av skälen till att både Magdalena Andersson och Per Bolund har ju gått ut nu och sagt att de gärna ser att han sitter kvar. De tycker att han har skött jobbet bra, så att han har ju ganska gott stöd i riksdagen, ska jag säga.
Det finns ju ett annat skäl förutom det till att Andersson nu går ut och öppnar upp för ha Norlén som talman ytterligare 4 år. Det är ju naturligtvis så split i förhandlingarna som högersidan håller på med just nu. De erbjuder ett bra alternativ helt enkelt. Och även skickar signalen till svenska folket att titta, vi kan ju faktiskt ha Norlén i 4 år till. Han har ju funkat bra. Inte behöver vi ha en sverigedemokrat som sitter på den posten. Talmannen är alltså den högsta, formellt högsta efter kungen, den högsta titel man kan ha i Sverige som man kan bli vald till, så att det är väldigt, väldigt mycket prestige det här, väldigt mycket symbolik också.
Men det som jag tycker det blir så intressant just när omröstningen är ju att det är ju en av de få gångerna i riksdagen som det är sluten omröstning också, så att där kan ju alla rösta lite grann som de vill utan att chefen får reda på det. Och då är det ju svårt att låta partipiskan vina. Det är ju många riksdagsledamöter, tror jag, som till exempel, om det skulle komma en sverigedemokratisk kandidat, kanske skulle rösta blankt eller rösta på något annat alternativ om det fanns. Och det tror jag också att alla i Kristersson inser, att det här skulle liksom kunna bli ett partiuppror på halsen istället.
Ja, och det är ju det som talar för att det inte kommer, det är framförallt egentligen det som talar för att det kommer inte bli någon sverigedemokrat som talman. Därför att det räcker ju med att 2 stycken hoppar över, 2 gissningsvis liberaler då, antingen, jag berättar helt enkelt inte hur man röstar, för det är ingen som får reda på det ändå. Det, jag menar, hur ska man kunna kontrollera det? Så att det ligger ju i, det är någon viss sannolikhet för att Norlén får sitta kvar.
Jag frågade faktiskt Ebba Busch i Nyhetsmorgon just om att det är så här, ja, men blir det inte så då? Ebba Busch svar då var ju, vad är det då den logiska slutsatsen av det? Ja, då får man förhandla om någonting annat istället.
Och det är förmodligen det blir, tror jag.
Jag räcker upp handen och så kommer in lite härifrån. Men alltså, finns det en oro om man läser mellan raderna då på oppositionen? Är oron att liksom talmansklubban ska bytas ut mot ett järnrör då för att göra den liksom liknelsen?
Alltså så här va, många ser ju Sverigedemokraterna som snudd på att de är ett nazistiskt parti. Många har ju den bilden av Sverigedemokraterna. Det här är, det är ingen slump att de pratar om blåbrunt. Det är inte bara att de använder sig av retorik, utan det är många som tycker uppenbar eller helt hjärtligt illa om Sverigedemokraterna. De ser liknelse med hur det var i Tyskland på 30-talet. Och att då man skulle få en sverigedemokrat som talman när vi snart ska vara ledare i EU efter årsskiftet. Alltså det för många människor så är det går liksom inte att ta in. Så illa tycker man om det här.
Det är en enormt splittrande kandidat, och sen så framhåller ju en del också att även i externa relationer med andra länder så skulle det här kunna bli problem. Att Israel har ju till exempel flera gånger markerat att de tycker att Sverigedemokraternas förflutna är rejält problematiskt, och Israels ambassadör till Sverige, Siv Novokulman, har ju sagt i en intervju för ett år sedan att om Sverigedemokraterna får en mer framskjuten politisk position så kommer vi liksom att vara väldigt hands-off. Vi kommer inte att ha någon relation med dem då. Så att det är också en sak som talar emot att det här. Så jag tror inte att det här kommer att bli en stor stridsfråga. Jag tror ju snarare att det här är ett förhandlingsspel, att Sverigedemokraterna får fram någonting som de själva kanske vet att det här kommer vi inte få, men då kan vi använda det som liksom ett spelkort för att få någonting annat att säga. Okej, utgångsbudet vill inte ge oss, då ska vi ha någonting annat. Och där tror jag att tjänstemän är en väldigt central fråga. De vill ju ha in tjänstemän i regeringskansliet. Och det här skulle kunna vara kontroversiellt, men nu har man liksom haft en stor kontroversiell fråga om talmansposter, och då kanske de här tjänstemännen kan segla igenom lite mera utan diskussion, är min gissning.
Och där har man mer inflytande då naturligtvis än vad en talman har.
Ja, men tjänstemännen påverkar ju den reella politiken. Dels så är det så att har du tjänstemän i regeringskansliet, och kanske framförallt på det här samordningskansliet där alla partierna i regeringen ska samordna och jämka politiken. Ingenting händer utan att samordningskansliet gör tummen upp. Och det är också en möjlighet att föra in sina egna frågor. Och jag intervjuade Per Bolund, det är så att Miljöpartiet kom ju lite grann, hade ju den här vägen att innan de fick sitta i regering med Socialdemokraterna så fick de in 8 politiska tjänstemän i regeringskansliet 2002. Och en av dem var Per Bolund som kom in på näringsdepartementet då. Och han varnar ju för att inte ge SD den här makten som han själv har haft. Och vi kan lyssna lite grann på det.
Ja, men det är klart att det innebär makt, och det innebär ju också att man får tillgång till väldigt mycket mer material än man skulle ha fått annars. Och där finns det ju även hemligstämplat och sekretessbelagt material som ju kan vara känsligt i relation till främmande makt till exempel. Men där kan jag ju känna en stor oro över att Sverigedemokraterna skulle sitta inne på regeringskansliet och få tillgång till den typen av material.
Var står förhandlingarna? Var står de tuffa knutarna nu innan Ulf Kristersson presenterar sitt underlag?
Alltså på söndag så kommer Kristersson berätta hur de står i talmansfrågan. Sen så är det ju tjänstemännen. Man ska också prata om olika utskottsordförande poster. Så det är en lång rad olika frågor man ska nöta. Allt det här gör man vid sidan av vem som ska sitta i regeringen, vilka partier och vem som ska få vara minister och sådär. Så att man har liksom delat upp det på olika sätt.
Men jag tror att det är just den här liksom tjänstemannafrågan är intressant också, för att den ser ju många Sverigedemokrater igen också som en skola för att liksom en tvåstegsraket, att först blir vi tjänstemän och där kan vi lära oss lite grann också hur regeringskansliet ska funka och vilka spakar man ska dra i och för att på sikt kunna ingå i en regering. Och jag tänkte först att ja, men kan det vara så mycket att lära sig, men där var ju Per Bolund när jag intervjuade honom, så sa jag att det är ju 5000 pers i regeringskansliet. Det är inte helt lätt att liksom fatta hur man ska få de här liksom tjänstemännen som inte är politiska att dra åt rätt håll. Och han själv drog ju parallellen att när han 2002 kom in som politisk tjänsteman för Miljöpartiet, då var ju tanken att han skulle hålla i trängselskattefrågorna. Och det som Miljöpartiet, ja då borde vi nog ha en plats på näringsdepartementet, och så begärde man en tjänstemannapost på näringsdepartementet. Och när Per Bolund kommer dit så upptäcker att frågan ligger egentligen under finansdepartementet. Så att, och han sa ju själv att det var ju orutin, vi visste liksom inte hur det här fungerade och så kunde vi lära oss. Och jag tror att Sverigedemokraterna tänker sig samma sak, att vi ska ha en resa där vi liksom lär oss mera om spakarna, hur de funkar.
Jag tror att bara en spekulation, men det blir givet att SD inte får talmansposten, ja, då har vi ett antal tjänstemän de kan få. De kan också bli ordförande i olika utskott, men att de skulle ge sig på alla dessa frågor, att de inte får någonting, det förefaller mig ganska osannolikt. De kan liksom inte bara vifta med den här luntan med 100 punkter, utan de kommer vilja ha någon form av formellt inflytande eller i riksdagen. En sån sak skulle kunna till exempel vara ordförande i kulturutskottet, där man kan påverka, vill ha så att säga, mer formell makt över, jag menar, där ligger public service-utredningen till exempel.
Justitie skulle de ju inte tacka mig till.
Absolut, naturligtvis. Det finns flera sådana intressanta poster just som ordförande i olika utskott som jag tror att de faktiskt vill ha. Men naturligtvis tjänstemännen ligger det är någonting som jag också tror att de vill ha.
Men frågan är hur många det blir också. Alltså, Miljöpartiet fick ju 8 stycken 2002. Sen efter 2 år så ökar ju Göran Persson ut här till 12 stycken.
Jo, men då var Miljöpartiet så här små. Alltså, SD är ju bra mycket större än vad Miljöpartiet var då.
Jag tror att de tänker sig en ganska stor kader.
Ja, så är det.
Jag tänkte vi byter ämne och också prata lite mer om då vad valresultatet och där vi nu befinner oss, hur det påverkar för NATO-frågan. NATO-frågan har ju på något vis försvunnit, i alla fall i medias fokus. Och nu då när vi inte har till exempel någon politisk vilde som ju har fått stor uppmärksamhet internationellt i de här NATO-förhandlingarna i och med valresultatet. Innebär det att vi liksom har en räkmacka in i försvarsunionen nu?
Ja, nej, alltså jag tror att det har betydelse att vi byter regering. Jag tror att Erdogan, för det hänger ju mycket på honom, att han har lättare att acceptera, han kan enklare förklara inrikespolitiskt varför han kan säga ja till ett svenskt NATO-medlemskap nu. Därför att det var en enorm konflikt mellan, alltså Erdogan har verkligen inte tyckt om att Socialdemokraterna har haft det här samarbetet med det här kurdiska PYD. De har verkligen inte tyckt om att Amineh Kakabaveh har haft sånt inflytande över politiken och även över så att säga, indirekt NATO-frågan. Nu blir det lättare för Erdogan att säga ja, tror jag. Men han intervjuades häromdagen bara i, jag tror det var CNN, amerikansk media. Där håller han fortfarande en hård linje mot Sverige. Han säger att Finland har skött sig bra, men Sverige, de är så att säga, som han ser det, inte redo att gå in i NATO nu.
Det är uppenbart att det är ganska mycket olja som behöver hällas på vågorna här. Så att det, men jag tycker en sak som blev intressant är att Ulf Kristersson har inte berättat så mycket om hur hans försök att bygga ett nytt lag går. Men en sak som jag tyckte var lite spännande var att han väljer att behålla en socialdemokrat, nämligen Oskar Stenström, som har skött de här NATO-förhandlingarna. Och av allt att döma så är ju Ulf Kristersson nöjd med hans insatser och väljer att säga, har då sagt att han får stanna kvar och fortsätta sköta förhandlingarna, även fast det förmodligen är rätt många moderater som skulle kunna tänka sig det uppdraget. Och vi kan lyssna lite grann på Ulf Kristersson om just Oskar Stenström.
Jag har mycket stor förtroende för hans kompetens och förtroende för hans förmåga att leda de här förhandlingarna. Och jag bad honom därför, utan att föregå några händelser, att gå några händelser i förväg, så bad jag honom att vara kvar i den rollen, även i den situationen att en ny regering kommer att ha installerats och fullfölja ansöknings- eller anslutningsprocessen till NATO.
Jag menar, det kanske är logiskt att han säger så, eftersom han ändå stått sida vid sida med Magdalena Andersson i de här förhandlingarna, och när det har varit tillfällen så att säga att mötas. Men var är knutpunkten nu då? Härifrån Spanien sa man ju ja bara för någon vecka sedan, vill jag minnas. Har alla sagt ja? Är det grönt ljus nu för Sverige?
Vi håller ju på att bygga upp en, liksom så här, men det är ju oerhört många länder som ska göra tummen upp för Sverige, och där är man ju inte färdig än. Så att dels handlar det, så det är liksom så här, som en Pokémon-kortsamling, att man måste liksom samla in alla Pokémon, så här, alla NATO-länderna måste man ju ha ett godkännande från. Och sen så har vi också frågan då om Turkiet, där det uppenbarligen är så att Erdogan kanske är lite lättare att tas med, men det verkar ju vara ett rätt intensivt förhandlingsspel där. Men det är ju intressant att Oskar Stenström anses göra ett så gott jobb så han får sitta kvar. Och det finns ju en del från den tidigare regeringen som lite skadeglatt har sagt att jo, det ska vara en socialdemokrat om jobbet ska göras ordentligt. Men det kan man ändå säga att det är ju lite det är ju en del av det här som Ulf Kristersson har sagt, att han vill sträcka ut en hand i just den här frågan. Här finns det ett behov av politisk enighet också.
Jag tror också att man vill ha kontinuitet skett i det här Moderaterna, och nu har alla bestämt sig, eller de flesta i alla fall har bestämt sig, vi ska med, vi ska göra allt vi kan för att komma med i NATO, och att i det här läget byta ut Stenström till någon annan tror jag inte ens Kristersson tycker är en bra idé, utan man vill ha en kontinuitet även gentemot Turkiet, så att jag tror man i det här fallet så att säga lägger partifrågan åt sidan helt enkelt.
Jo, men sen tror jag också har att göra med att han har ett väldigt gott rykte, att många både inom socialdemokratin men även inom laget runt Kristersson pratar om att NATO-processen gick trögt fram till att Oskar Stenström kom in i den, och att han var den lite grann trycket på gaspedalen som behövdes, och det tror jag liksom ligger väl som ett plus för honom här också.
Men så svaret på min retoriska fråga om det är en räkmacka nu då, svaret är väl hyfsat ja då, eller i alla fall ett större sannolikhet till ett ja nu än, det är, än innan valet.
Det är verkligen ingen räkmacka för Sverige, utan Turkiet, som ju många betraktar som en icke-demokrati som har stora problem med mänskliga rättigheter, kräver ju en lång rad saker av Sverige. De har ju ett antal personer som vi då tydligen ska lämna ut till Turkiet, som Turkiet har påstått ska vara terrorister. Så att, alltså det är en lång resa kvar innan Sverige är medlemmar och har fått ett godkännande av Turkiet, skulle jag säga.
Och sen finns det en spekulation också att det här är ju ett förhandlingsbricka också i spelet, att Turkiet vill kanske egentligen ha andra saker också. F-16-plan från USA är väl saker som man har pratat om, att, och det har man väl fått, men att det finns även andra saker som Turkiet vill driva igenom visavi USA. Där vi är en bricka i det.
En av de viktigaste är att det är inte minst att det är val i Turkiet. Jag tror det är nästa år, och det här är till stora delar också en inrikespolitisk fråga i Turkiet. Att Erdogan vill visa sig stark mot dem, mot det han menar är terrorister, och att Sverige då skulle stödja terrorister. Ja, då kan inte vi ha med, jag kan inte alls släppa in sådana i NATO. Så att det har med turkisk inrikespolitik att göra också.
Säger Per Hermanrud och Jens B. Nordström här i podden om politiken i TV4, inte bara käbbel. Tack för att ni har lyssnat. Vi finns ju där poddar finns. Vill ni se oss, då kan ni också gå in på TV4 Play. Tack för idag! Podplay.